Mors. Det är morsdag idag. Och då hälsar vi varandra på det traditionsenliga sättet. Mors. Jonas sa till mig att jag måste ha headset. Det hörs bättre då. Ja, trevligt att vara tillbaka. Denna okristligt tidiga tid, men det var så att det skulle vara klockan 10. Ja. Det är bra i och för sig, för jag ska hinna ner till Lundsbrunn på någon sorts konfirmation. Och de börjar klockan 11, så det blir... Men jag tänkte att jag kommer strax efter själva konfirmationen där. Det är pingst, och det svåraste som finns som pastor, det är att predika på storhelger, för då måste man predika om det handlar om. Och vi, ja, då får man inte prata om vad man vill. Liksom. Men det ska nog gå bra. Apostlagärningarna kapitel 2 från första versen. När pingstdagen kom var de troende alla samlade. Då hördes plötsligt ett dån från himlen som en väldig storm, och det fyllde hela huset där de satt. Sedan såg de något som liknade tungor av eld som delade på sig och stannade över var och en av dem. Och alla blev fyllda av den heliga ande och började tala andra språk som anden gav dem. Många hängivna judar från olika länder var i Jerusalem, och när de hörde dånet samlades då en stor mängd människor. Förvånade fick de då höra sina egna språk talas. De var helt förbluffade och sa: hur kan det komma sig? De här människorna är alla från Galileen, och ändå hör vi dem tala våra egna språk. Och sen kommer en lång geografilektion, men i alla fall är de ifrån Europa, Asien och Afrika. Ändå hör vi dessa människor tala om Guds mäktiga gärningar på våra egna språk. De var förvirrade och visste inte vad de skulle tro. Och de frågade varandra: vad kan det här betyda? Men andra sa hånfullt: de är väl bara fulla av sött vin. Pingst var en av de tre stora högtiderna för Israel. Och det var vår högtiden, och det var förknippat med skörd och skördetid. I Lesjöfors har vi inte ens klippt gräset första gången än, men här har ni väl i alla fall skördat rabarber och kanske något annat också. I Israel var det skördetid, och det var förknippat, pingst var förknippat med det här som kallades för förstlingsgåvan. Det vill säga att bonden eller den som odlade tog det första av skörden och gav till templet, offrade för Gud. Men det var också det första. Skörden är ju liksom en försmak av det som ska komma. Och på det sättet är ju också anden en försmak av det himmelska. Genom anden får vi liksom lite grann glämta på den himmelska dörren. Vi får del av det himmelska språket. Vi får del av kraft och förmågor, så att säga. Det profetiska, det olika så, som är en sorts kontakt med himlen. Pingst, för er som kan engelska, heter ju pentecostal, eller pentakost. Och det heter så på grekiska också, pentakost. Och kan ni era Volvo-motorer, så vet ni att penta betyder fem. Inte för att pentamotorerna var femcylindriga, utan för att det var fem ingenjörer i Skövde som byggde den första. Den var encylindrig, och då hette de inte Volvo Penta, utan de hette Skövde Gjuteri. Så vet ni det också. Men det var fem ingenjörer, och när bolaget växte och blev större så fick de heta Penta. Volvo Penta 5. Det är fem, i det här fallet 50. Pentakost 50. 50 dagar efter påsk. Eller 7 veckor, vilket ju då för den matematiskt kunnige är 49 dagar, men vi får väl avrunda lite. 50 dagar efter påsk, 7 veckor. Pingst firades också som en årsdag av lagen. Årsdagen av när Mose fick ta emot Sinai, stentavlorna från Gud på berget Sinai. Så den årsdag för lagen. Vi ska återkomma till det. Här kommer anden som muller, dån, som en storm. Och ande betyder ju vind och tungor av eld. Och när Mose får lagen på berget Sinai så är det blixtar och dunder och storm och eldsflammor. Och det finns en hel rad sådana här paralleller mellan när Gud första gången ger lagen till Israel och när Gud nu öppnar upp det nya förbundet genom att utgjuta sin ande över de troende på pingstdagen. På pingstdagen, alldeles senare efter det här som jag läste nu, så blir 3000 människor döpta. 3000 döps som en förstlingsfrukt, en förstlingsgåva, de första att bli frälsta och räddade i det nya förbundet. Och på berget Sinai, när lagen ges, så dör 3000 människor. Paulus säger att den som följer anden står inte under lagen. Då blir vi lite skakis i knäna och tänker att då blir det laglöst. Och laglöst vill vi inte ha, vi vill ha ordning och reda. Och vi vill framförallt kunna veta, inte kanske när vi själva gör fel, men när grannen gör fel, det är vi mest intresserade av. Och har vi då en lag så kan vi liksom kolla av detta. Men det är på många sätt ett maktskifte eller ett skifte. Att gå från det skrivna ordet, från den skrivna lagen, till att få lagen skriven i sina hjärtan, säger Jeremia. Det ska komma en dag, säger Jeremia, när han ska skriva lagen i deras hjärtan eller i våra hjärtan. Och Hesekiel säger att han ska byta ut stenhjärtat, stentavlorna, stenhjärtat, och sätta in ett hjärta av kött och blod. Och jag fascineras över det här. Därför att samtidigt så, eller hur ska jag säga, jag tycker ju att det nya systemet med anden är så totalt överlägset det gamla med lagen. Och så har jag ändå lite så här, ja men varför Gud prövade du med lag först? Vad var vitsen? Var det bara för att människor i något tusen år skulle lära sig att de inte kan lyckas? Och vad var meningen med det? Och jag har kanske inget bra svar på det. Men jag brukar ibland likna det här vid höjdhopp. När man ska hoppa över en ribba. Och då är lagen lite så här att Gud säger, här är ribban. 2 meter, det är vad jag kräver av er. Och klarar du inte och du river, i höjd hoppar man 3 försök, jag vet det. Men det har man inte här. Utan om du river så åker du ut. Då är du diskad. Då är du inte tillräckligt god för att få vara med Gud. Och då är du en syndare, då har du fallit. Förstår ni? Ja. Och klarar du ribban, klarar du gränsen, då är du liksom god nog. Nu vet jag att i gamla förbundet fanns det också olika system för att kunna bli förlåten och komma tillbaka genom offer och så vidare. Så jag är med på det. Jag fattar att det inte var liksom ett fel och så diskad från Gud på en gång. Så. Men själva tanken är så. Här är lagen. Om du håller lagen, då är du god nog. Om du når upp till den här nivån, då är du god nog. Och nu är det som att Gud tar bort den där ribban. Och så säger han, jag vill bara att ni ska hoppa så högt som möjligt. Och så är det liksom utifrån vår egen motivation och vilja att faktiskt vilja hoppa. Och så skulle man ju kunna göra på höjdhopp. Man skulle ju kunna ha någon sorts laserstrålar där efter kanten, så får folk springa och hoppa bara rakt ut i luften utan att se någon ribba. Och så kan man ju mäta hur högt det verkligen är. För det där brukar ju kommentatorerna hålla på med, säga åh, han var så och så många centimeter över ribban. Men det är ju inte intressant. Utan det intressanta i höjdhopp är bara om du har klarat och ribban ligger kvar eller inte. Men då flyttas ju... Ja, då har vi inte längre en yttre kontrollmekanism. Vi kan inte titta och se han rev ribban eller han rev inte ribban. Utan nu flyttas allting till en sorts inre drivkraft. Och därför talar vi i Nya testamentet om kärlek, om passion, om att offra allt. Eller hur? Det är inte längre så här, ja, om du kommer upp till den här nivån så har du klarat dig. Utan nu är det allt eller inget. Nu är det satsa det du kan. Och om det sen i slutet av livet innebär att du har klarat en halv meter eller världsrekord 2,43, det spelar ingen roll. För du är älskad och du är godkänd och tagen till Guds hjärta, precis som du är. Det är en stor skillnad att ha ett centrum, en idol eller en förebild som man vill följa. Eller en herde, som Jesus säger att han är, för fåren. Då har fåren ett centrum, och så länge fåren håller sig nära herden så är de säkra. Sen finns det får som knatar iväg ibland, och det finns ingen gräns egentligen. Det finns inte ett ställe där fåret kan säga, om jag tar ett steg till nu, då är jag utanför gränsen och då är jag förkastad. Utan fåren får liksom lära sig att det blir farligare och farligare ju längre bort från herden man går. Och det blir bättre och säkrare ju närmare herden man håller sig. Och så lär man sig det här genom livet. Och så funkar det nya förbundet. Det är inte längre så att vi bara kan säga den där lagen där. Utan vi ska själva vara intresserade av att lära oss av Jesus, att följa honom, att se på honom som ett exempel, att drivas av en kärlek till honom, vilja bli mer lika honom och så vidare. Och då kommer vi aldrig riktigt bekymra oss av exakt vilket fotsteg där ute någon kilometer bort som gör att vi har lämnat eller inte. Och ni som har hört mig förut, ni vet att när jag pratar frälsning så pratar jag precis om det här. Att du kan vara så nära Jesus. Men i samma ögonblick som du liksom vänder ryggen mot Jesus och börjar gå åt andra hållet, så har du redan syndat. Och det är inte så att du kan promenera 200-300 meter bort här och sen komma till en gräns och säga nu kliver jag ut. Liksom. Utan det handlar om viljan och passionen och kärleken att hålla sig nära där. Det gör att vi får en annan sorts dåligt samvete än vad man kanske hade på Gamla testamentets tid. Jag vet inte vad de hade för dåligt samvete. Men problemet här blir ju, som Paulus skriver i nattvardstexten, var och en må pröva sig själv. Det är mycket svårare för mig som pastor att komma och säga till dig, du har gjort fel. Det finns sådana tillfällen, jag säger inte det. Men när vi går och lägger oss på kvällen så kan vi ha ett tvivel i hjärtat som säger, Peter, har du verkligen gjort rätt idag? Har du verkligen levt för Jesus idag? Eller vad vi nu känner att vi liksom målar upp för bild. Och så kan vi tvivla på att vi verkligen är älskade av honom, att vi verkligen är accepterade. Och då klart att då skulle det ju hjälpa mig om jag hade en lista med 613 regler eller vad det är i Moseböckerna och gå till. Och så kunde jag läsa de här. Ja, nej, men jag har hörntofsen knuten på rätt sätt i manteln och jag har tvättat händerna på rätt sätt och jag har gjort det och det rätt. Och så kunde jag liksom känna att jag är godkänd. Jag har checkat av hela listan. Så funkar inte anden. Utan Paulus säger, den som följer anden står inte under lagen. Och det betyder inte alls att allting är laglöst land. Utan det betyder att vi har en lagen skriven i vårt inre och att vi vill följa. Nu är det ju inte så enkelt som att vi har ett moln på dagen och en eldstod på natten som Israels folk hade när de lämnade Egypten. Och det är inte alltid så enkelt och lätt att veta när vi följer anden eller inte följer anden. Och det där är någonting som vi lär oss både oss själva och som vi lär oss tillsammans. Och därför undervisar vi från Bibeln och därför har vi gemenskapen och kyrkan har en lång tradition där man har kommit fram till en del vad man tycker är förstås rätt och fel och så vidare. Men det är ändå ett dramatiskt skifte. Jag vill bara också säga att det är skillnad på Mose lag och Guds lag. Inte så att Mose lag inte var Guds lag, men det är skillnad på de 10 buden. De förkastar aldrig Jesus. Han säger att han kan sammanfatta de 10 buden i den gyllene regeln. Men det är inte så att han förkastar de 10 buden. Men de här 613 eller 695, jag glömmer bort hur många det är, men reglerna i tredje Mosebok, ni vet när det bara listas regler på regler på regler. Det är ju de som striden står om i den nya församlingen. När det finns omvända fariser som säger att också hedningarna måste leva efter de här reglerna. Och så har apostlarna ett möte i Jerusalem och så kommer de fram till att nej, det behöver de inte. Så länge de inte äter offerkött och lite så här enkla regler så ska det vara bra. De behöver inte omskära sig till exempel. Eller så. Och det är ju inte ett av 10 Guds bud utan det är de här andra reglerna. Jag har jobbat en del på olika typer av institutionsboenden eller vad man ska säga, boenden för missbrukare, framförallt unga ungdomar och så. Och det är inte bara där, det finns på vanliga lägergårdar och lite överallt. Det går inflation i regler helt enkelt. Man börjar med en ganska enkel lista, 10 stycken till exempel. Så sätter man upp så där, du ska gå upp klockan 7 eller du ska vakna klockan 7 kanske man skriver först. Sen är det ju någon som inser att ja, men det räcker att jag vaknar klockan 7 men jag kan ligga kvar i sängen och då måste man komplettera listan och skriva du ska vakna och gå upp ur sängen klockan 7. Och sen är det någon som inser att ja, men jag kan vakna och gå upp ur sängen men jag behöver inte gå ner och äta frukost och då måste man komplettera sin lista och så måste man skriva att du ska vakna, gå upp ur sängen, borsta tänderna, klä på dig kläder och gå ner till frukosten. Ja, och så blir det så där. Det är lite så som man har känslan av i andra, tredje Mosebok när man läser. Det kommer till nya regler och så gör människorna på ett annat sätt och så blir det en ny regel och så gör de lite så och så blir det en ny regel. Och till slut har man liksom en tjock lunta och så kommer det någon ny till det här boendet och så tänker de det här orkar inte jag läsa. Och så har man liksom fastnat i regelträsket. Och därför är det så mycket enklare att säga. Var god mot alla människor. Behandla andra som du vill bli behandlad. Älska Herren din Gud och din nästa som dig själv. Så. Och så kör vi så. Men då blir det där problemet med att vi inte riktigt har någon checklista att stämma av med. Nu har vi pratat länge om lagen. Men det jag tror att det är en av de viktiga sakerna med pingst faktiskt. Årsdagen av lagen firade judarna och då kommer anden istället. Jag hade en lista här på saker som var liknande mellan när lagen gavs och när anden gavs. När Mose fick lagen på berget så hade Herren stigit ner på berget i eld. Och när anden utgjuts så kommer eldsflammor ner och fördelar sig över var och en. Vi går vidare. Nästa grej som händer på pingstdagen är ett språkmirakel. Det har hänt en gång förut i Bibeln. Ja, inte bara en gång kanske, men i alla fall en gång på en stor nivå. Och det är vid Babels torn. Berättelsen om Babels torn går egentligen ut på att människan tror att de kan själv. Att de i princip kan bli Gud själva. Om de samarbetar och samverkar så är de hur starka som helst. Och därför ska de bygga ett torn som når ända upp till himlen. Det är väldigt symboliskt liksom. Vad skulle det där tornet egentligen göra? Och på vilket sätt skulle ett högt torn kunna hota Gud? Ja, problemet är inte tornet i sig. Problemet är att människans hjärta vänder sig ifrån Gud och säger: jag kan själv, jag behöver inte min skapare. Vi är starka nog själva. Och därför står det i Gamla testamentet att Gud förbistrar deras tungor så att alla börjar prata olika språk och inte längre kan samarbeta. Och sen har vi övervunnit det genom att uppfinna engelskan. Men i alla fall så var det så. På pingstdagen sker det här språkmiraklet åt andra hållet. Plötsligt förstår alla Guds budskap. Och då är det ju tvärtom. Därför att här är det inte människan som vill bli Gud. Utan nu är det Gud som har blivit människa. Och han ska öppna sitt evangelium, det goda budskapet, för hela världen. Nu ska det nå ut utanför Israel. Nu ska det ut till hedningarna. Nu ska det vara för alla. Och på den här första dagen, pingstdagen, så finns det då människor, den här geografilektionen jag sa, kretensare och allt vad de var. Men alltså, det finns folk från Libyen i Afrika, det finns folk från Europa och det finns folk från Asien där. Och alla hör dem, Petrus predikan och budskapet från lärjungarna på sitt eget språk. Och det kan inte bli mycket tydligare än så. Nu är evangelium för alla. Och nu är det inte längre så att vi ska liksom försöka bli Gud eller ersätta Gud genom samarbete. Utan nu kliver Gud själv in i vårt inre och låter oss få del av det gudomliga genom anden i våra liv. Det görs inte heller någon skillnad längre. På andens utgjutelse så fylls apostlar, lärjungarna, kvinnor, män, alla av helig ande. Paulus säger: här är inte längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ett i Kristus. Jag ska hoppa över lite, känner jag. Vi ska inte fastna i detta för länge. Men jag tänker att andens utgjutelse. I första steget är det försmaken av himlen. Pingsten var förstlingsfesten, försmaken av skörden. Och det är precis vad anden är. Därför så ersätts de döda 3000 på Sinai med 3000 nyfrälsta, nydöpta, räddade människor. Och så får vi del av de himmelska gåvorna genom andens gåvor i våra liv. Det är en försmak av himlen. Andens utgjutelse på pingst är också en bekräftar årsdagen av lagen. Och den här gången så är det ett skifte. Lagen plockas ut ur våra hjärtan och implanteras ett hjärta av kött och blod som är lätt av anden och som är till för att följa en levande Gud genom livet. Jag vet inte om ni brukar se på såna där sport- och tävlingsprogram som Mästarnas mästare och så. Men en skillnad mellan de här ninja-programmen, jag kommer inte ihåg vad de hette, där springer man en hinderbana och en del kommer tre hinder och en del kommer ända till slutet. Men när du ramlar, när du faller ur, då är du ute. Och så har vi Mästarnas mästare och sådana program. Där har du hinderbana. Och när du ramlar av ett hinder så får du börja om på det hindret. Och så får du fortsätta. Och så ramlar du av och så får du börja om på det hindret. Och det är lite så livet för oss kristna är. Vi faller och vi får resa oss upp och vi får börja om. Ta nya steg. Kliva in där vi var och fortsätta kämpa framåt. Och det finns inte någon domare där som blåser i visselpipan och säger: du är diskad, du får inte längre vara med. Och så språkmiraklet. Från att ha varit en gud för Israel i första hand som bara ska uppenbara sig på sitt folk, så breddas det upp och alla förstår och alla får ta emot evangeliet genom Jesus Kristus. Amen.